Hej och välkomna till Moviebox med mig, Henrik Harrej.
Och med mig, Karsten Karlsson.
Och idag ska vi prata om filmen Heat från 1995 i regi av Michael Mann.
Just det, Michael Mann, den här 80-talsikon.
Ja, och det här är ju ett avsnitt vi har sett fram emot att göra, för det här är ju en mycket, mycket bra film.
Ja, men det är en inflytelserik film. En stor film, en episk film kan man säga.
Ja.
Men innan vi pratar om Heat så kanske vi ska prata om någonting vi har sett nu här i veckan som varit.
Ja, vi har kollat på SVT.
SVT Play.
SVT Play, ja. Och tittat på lite dokumentärer. Så du har sett en och jag har sett en annan,
ja,
dokumentär.
Precis, vi ska prata lite kortfattat. Vi ska inte spoila någonting här. Vi ska bara ge vårt utlåtande om två ganska omtalade dokumentärer. Och ja, vad har du sett från den?
Jag har sett filmen And the King Said What a Fantastic Machine av Axel Danielsson och Maximilian van Eetrycke, tror jag kanske att det uttalas.
Ja, ja,
och jag kommer att spoila denna, för det är inte en film liksom som är så spoilerkänslig.
Ah, okay.
Alltså det finns inget att spoila in egentligen. Alltså, det, och egentligen så har jag inte jättemycket att säga om den. Jag kan berätta lite vad den handlar om. Den tar avstamp i det faktumet att det nu finns 45 miljarder kameror på jordklotet.
Mm-hmm.
Det är jävligt många kameror.
Ja, det är många kameror.
Och varje minut publiceras 500 timmar video på webben.
Oj.
Och då ställer sig
500 timmar.
Är 500 timmar liksom,
ja,
laddas.
Det låter så jävla mycket när du säger det så, men det är nog.
Ja, precis. Jag har också svårt att behandla liksom den informationen.
En TikTok-video är väl 15 sekunder eller det kanske är lite.
Nej, det kan vara mycket.
Förr kunde bara vara 15, va? Skitsamma, men i alla fall 500 timmar blir rätt mycket när det är så korta klipp, menar jag.
Ja, men TikTok kan ju vara, det kan väl vara över en minut, eller?
Ja, jag tror de har förlängt det.
Ja, ja. Men frågeställningen då är hur det påverkar mänskligheten, och det är ju en intressant frågeställning.
Ja.
Dock så är det ju inget nytt, alltså, att vi måste liksom behandla och titta på videos med, alltså att vi måste vara lite kritiska och framförallt källkritiska.
Nej.
Och nu med AI så är det ju ännu viktigare att man är det.
Verkligen.
En sak till exempel som de tar upp, det är ju att det handlar om en bild som togs 2011 och vann årets pressbild 2011. Och den visar en död flicka. Och det är från Haiti under tiden det var jordbävning där 2011.
Just det.
Och då blev det ju kravaller och folk gjorde upplopp och liksom de rånade butiker och sånt. Och då dog en flicka där. Jag vet inte om det var polisen som sköt henne till och med. I alla fall så är det då en fotograf som har tagit en bild på den här döda flickan som ligger i med lite så rasmassor och sånt i bakgrunden. Och den var årets pressbild. Och senare så publicerades det en annan bild som är tagen, alltså lite längre bort ifrån, och då ser man bara ett jättestort uppbåd av pressfotografer som tar samma bild, alltså samma motiv.
Liksom. Aha.
Och de sitter bara en meter från henne och försöker bara få till den här allra bästa bilden.
Okay.
Vilket ju sätter det hela i ett helt annat perspektiv. Alltså att det är ju en jakt, precis som paparazzis håller på och smyger och gömmer sig och så här snirklar sig in.
Jag tänker på det här med prinsessan Diana när hon dog i den här bilolyckan. Det finns ju bilder på, alltså, eller jag vet inte om det finns bilder kanske, men lite samma sak, att det var jättemånga som bara stod fotografera henne istället för hjälpa henne. Liksom.
Ja.
Det är sjukt.
Ja, det är det. Precis. Och den här filmen problematiserar ju vårt förhållande till videos och hur det har utvecklats de senaste åren när alla kan skapa sin egen video, och nu behöver vi inte ens en kamera, för nu kan vi skapa något genom AI. Och det, alltså det man direkt känner är ju att man vill lämna alla sociala medier när man ser den här filmen. Men ja, det är ju inget nytt att bilder kan manipuleras och att bilder måste ha en avsändare och att det är inte alltid, alltså jag menar från och med den första dokumentärfilmen som gjordes, den här Nanook of the North, kommer du ihåg den?
Oh ja.
Om det nu är den första dokumentärfilmen.
Ja, men det är de första långa dokumentärerna.
Ja, ja. Alltså där vet man ju inte heller hur mycket av det som var manipulerat och hur mycket av det som var faktiskt rent objektivt.
Väldigt mycket var manipulerat. Han hette ju till exempel inte ens Nanook.
Nej.
Till exempel.
Ja, precis. Ja, men så att hela det här är ju inget nytt, men samtidigt så är det ju viktiga lärdomar, tycker jag. Och det är en underhållande film att kolla på. Man fastnar i den och det är ganska... Ja, men det är ändå bra och välgjort, tycker jag.
Ja, jag ska kolla in den, SVT Play. Jag har kollat på SVT Play också och jag har kollat på den ganska omtalade svenska dokumentären Miraklet i Gullspång av Maria Fredriksson. Kom nu 2023 här. Var det Guldbaggen nominerad också till bästa film. Och till bästa dokumentär, tror jag. Jag tror de vann bästa dokumentär. Lite konstigt att de dominerade till bästa film. Det är ju rent. Det är inte samma tävlan, känner jag, dokumentär och fiction.
Nej, precis. Men jag köper ändå det på något sätt. Det är av samma anledning som att en utländsk film kan vinna bästa film på Oscarsgalan till exempel.
Ja, men då är det i alla fall fiktion vi pratar om på båda hållen. Här är det ju dokumentär. Ja. Det är samma, andra förutsättningar. Men den här filmen då är ju... Man blir lite intresserad vad man ser postern, för det är liksom lite så Stranger Things-estetik eller Stephen King-estetik nästan.
Absolut, men samtidigt så gör ju titeln att jag tappar det lite. Gullspång. Alltså, jag är inte jättebegeistrad av den titeln. Liksom.
Nej, det är jag inte. Men Miraklet, så tänker man att det är något jävligt speciellt som har hänt ju. Och jag vet inte hur mycket du har hört om den här filmen.
Nej, jag vet inte om jag blandar ihop. Är det handlande om två systrar?
Ja, det är nämligen så.
Då har jag hört en del om det.
Ja. Jag ska inte, så återigen, inte spoila någonting här, men det är två norska systrar. Den ena bor i Gullspång i Sverige. Den andra bestämmer sig också för att flytta dit och köpa en lägenhet i Gullspång. Och när de då träffar den här kvinnan som ska sälja lägenheten, så visar det sig att den här kvinnan är en kopia av deras syster som tog livet av sig för 30 år sedan. Det är ett starkt anslag. I och med att det är en dokumentär är det. Hade det varit en fictionfilm hade det varit ganska, whatever. Men det här är ju ändå en dokumentär. Och detta är liksom verkligen anslaget i filmen. Och sen händer det mer grejer liksom. Det utvecklas till nästan, ja, det har spår av thriller och true crime och annat. Jag har läst många som har liksom jämfört det med Twin Peaks. Det tycker jag inte alls stämmer. Så det ska, om man tror man det, så det har inte några likheter med Twin Peaks, mer än möjligtvis att det är en liten ort och så vidare. Men alltså Gullspång är ju inte något som är med så mycket i filmen. Men ja, det är en film där man liksom känner att vad, som i många dokumentärfilmer, vad är fake och vad är på riktigt? Hur mycket är liksom konstruerat i efterhand? Och hur mycket är liksom fångat på riktigt? För att den här storyn med att de träffades, den, alltså de, i filmen så filmar de en tidning med en artikel om detta. Så hela den storyn har hon ju vetat om. Detta berättar de ju retrospektiv. Men sen börjar det hända grejer medan hon gör filmen. Och där börjar man, där händer en del grejer som är lite märkliga, kan man säga. Och jag tycker man ska se den. Jag tycker det är en intressant film, och det blir ju lite grann att hur man ser hur dokumentärfilm verkligen skapas under inspelningen. Att man inte vet vart man är på väg när man gör en dokumentärfilm. Så kan det vara. Det kan hända grejer man inte kan förutse som filmskapare som man måste anpassa sig till. Och sen var det lite svårt att hänga med. Det är någon av de här systrarna som byter frisyr hela tiden. Så att man, just det, är hon, det är samma person. Lite så. Och det är ju norsk, det är norsk dialog liksom. Fast hon är svensk, hon som har gjort filmen, så man hör henne ibland också.
Men båda systrarna är norska.
Ja, och även hon, den här kopian på tvillingsystern, också norsk.
Men det är alltså en svensk stad de bor i?
Ja,
Gullspång.
Fast de är mycket i Norge i filmen. De åker dit och träffar andra släktingar och lite sånt. Och snyggt fotad, bra klippt var den. Och musikläggningen är väldigt så här thriller-aktig medanåt. Så det ger, den har liksom brassat på ganska mycket med berätta komponenter för, liksom för att skapa en thrillerkänsla i det hela.
Mm.
Så att, nej men kolla in den, den är faktiskt fascinerande.
Ja, du sålde in den bra faktiskt, så ja. Jag tror att jag ska kika på den i veckan.
Gör så.
Då hoppar vi över till vårt huvudämne för det här avsnittet. Och det är ju remaken på LA Takedown från 1989, nämligen filmen Heat.
Just det, och det är ju något så ovanligt som en remake av en regissör som på sin egen film.
Mm. Och jag var inte nöjd med det första.
Nej, och det är väl någon slags tv-pilot va?
Ja, precis, det är det.
Jag har inte sett LA Takedown, tyvärr.
Har du inte?
Nej, det har jag inte. Har du gjort det?
Ja, ja.
Ja, okej.
Okay. Jag har till och med sett den, alltså för länge sen har jag sett den. Och sen har jag även sett om den inför det här avsnittet.
Okej. Okay. Jag har inte hittat den.
Den finns på YouTube. Så skriv in LA Takedown på YouTube så kan man se hela filmen där.
Okej, är den lika lång som Heat?
Nej, den är hälften så lång. Ganska exakt. Eller den är strax över 1,30.
Ah, okay,
1,33 okay. Kanske.
Okej.
Så att den är ju komprimerad. Det är intressant att se den faktiskt, för att där är ju repliker som är identiska och många av scenerna är ju i princip samma manus. Sen har han lagt till en hel del grejer till filmen.
Mm.
Men i mångt och mycket så är den väldigt väldigt lik.
Ja, det är ju spännande.
Mm, ja, det är det. Det är en del karaktärer som inte är med då, men de flesta är med faktiskt.
Ja, ah, okej.
Okay. Och om man nu bara håller oss lite vid LA Takedown, så är det ju ändå rätt intressant, alltså att det är en del rätt så stora skådisar ändå som är med.
Ja, så?
Ja, men eller stora, men Michael Rooker är med.
Mm, ja, ja.
Inte superstor.
Nej, men ändå.
Sam J. Jones, om du vet vem det är.
Ja, jag är Flash Gordon.
Exakt.
Jag visste inte att han hade varit med i typ... Ja, det är ändå, alltså, det är ändå en film som har någonting.
Ja, men alltså, han är med väldigt lite.
Ja, okay.
Han är med väldigt lite. Sen är det en som är med i Heat också, och det är han Xander Berkeley.
Ja, Xander Berkeley, ja. Han är inte med så mycket i Heat.
Han är inte med mycket.
Nej, sen bara.
Men i LA Takedown så spelar han ju karaktären Wayne Grow.
Ja, okej, okay, så det är han som är Wayne Grow där, ja.
Ja, precis.
Okay. Xander Berkeley, ja, han är med en hel del. Han är med i Terminator 2 faktiskt. Han är också med i filmen Candyman. Han är en sån här birollsskådis liksom. Ja. Han är en that guy.
Ja, precis. Nej, men det här är ju, alltså det är ju en tv-produktion och som sagt, det skulle vara en pilot men den plockades aldrig upp och Michael Mann var ju inte så nöjd med den heller, men det är ju baserat helt och hållet på samma story och väldigt många scener är ju identiska, alltså rånscenerna är identiska. Den här berömda scenen från Heat där protagonisterna, får man kanske nästan säga, träffas på ett fik. Ja. Och tar en kopp kaffe.
Ja, okay.
Den är ju också med.
Ja, ja, ja. Märkligt ändå att Michael Mann inte fick den här piloten, alltså picked up, eller hur man säger.
Ja.
För Michael Mann var ju 80-talets tv-kung kanske på många sätt. Han gjorde ju ändå tv-serien Miami Vice.
Precis.
Som ändå kanske är det 80-talets mest inflytelserika tv-serie. Ja, det är helt starkt att säga, men det var en av de största tv-serierna på ett tal, det kan man ju lugnt säga.
Ja, det var det.
Och en av de mest kända polisserierna, lätt alltså. Det var ju verkligen en inflytelserik serie som liksom skapade mode och allting liksom. Mm. Det var ju många, det var ju, ja, Miami Vice, för de som inte vet, var ju en polisserie som utspelade sig i Miami med Don Johnson och Philip Michael Thomas som två poliser, Crockett och Tubbs. Mm. Och i varje avsnitt så...
Och deras chef spelades av han...
Edward James Olmos.
Just det.
Fanns många, många bra, var inte han också med, vad fan heter han? John Deal. Ja, det fanns en hel del goa namn med. Och en del kändisar som gjorde cameos eller gästspelade. Jag tror till exempel Phil Collins är med i ett avsnitt. Mm. Och han har ju också gjort en jävligt känd låt som är med i ett avsnitt här. Calling in the air tonight. Det var ju många så här... Mm. Var det inte många artister som hade med sina låtar i Miami Vice, för att det var den största tv-serien, så hade man med sin låt där så blev den liksom,
alltså,
känd.
Själva introt är ju också väldigt slagkraftigt och ganska välkänt. Men sen finns det också en annan låt som också alltså som heter Crockett's Theme.
Ja.
Som syntslinga som också blev väldigt stor.
Stämningsfull. Ja, stämningsfull. Ja. Ingen skildrar ju en regndränkt asfaltsväg med neonljus som Michael Mann.
Nej, verkligen inte. Ja. Verkligen inte.
Och jag har sett den sekvensen Calling in the Air Tonight. Där de, jag tror det är piloten till Miami Vice. Alltså det är ju en tv-serie, ja, men det är nog jävligt filmiskt.
Mm.
Klipp i takt med musiken, närbilder på julen. Alltså det är något annat. Det är liksom inte en vanlig så här industri, liksom löpande band gjort tv-serier, utan det är ändå något annat. Liksom.
Och på tal om att göra remakes på sina egna grejer så gjorde han ju faktiskt en Miami Vice-film många år senare. Ju.
Den har jag heller inte sett faktiskt.
Har du inte sett den?
Nej,
okay.
Slavigt.
Jag gillar inte den särskilt mycket när jag såg den, men det är ändå en film jag skulle vilja se om för att se ifall jag faktiskt skulle tycka bättre om den nu, kanske.
Det är med Colin Farrell och Jamie Foxx.
Ja, precis. Mm. Det är en film jag skulle behöva se om innan jag säger vad jag tycker om den. För jag misstänker att jag skulle kanske ändra uppfattning. Eller så gör jag inte det. Men då stannar det kvar på att jag inte tycker om den jättemycket.
Michael Mann gjorde ju också en film i Hannibal Lecter-universet.
Mm.
Den första filmen egentligen, den Manhunter.
Mm.
Eller som heter på svenska Röda draken. Och den kom väl i mitten av 80-talet också. Och det är ju med han William Peterson, heter han det? Han som också med CSI.
Yeah.
Han spelar ju huvudrollen där.
Mm.
Den här filmen gjordes ju en ny version på 00-talet.
Och framförallt han som spelar Hannibal Lecter.
Ja, han är ju Brian Cox.
Brian Cox.
Ja. Ja, det är en helt annorlunda typ av scen.
Mm.
Alltså det är ju Miami Vice-estetik i Manhunter. Det är ju neon och det är liksom... liksom sterila miljöer, helt vita rum med vitt golv, vita väggar, vitt tak, vita möbler. Alltså det är mycket sånt. Men det gjordes ju en annan version av den filmen senare med Edward Norton som heter Red Dragon, tror jag.
Ja.
Ja, men
Michael Mann slog igenom i alla fall gjorde sin långfilmsdebut 79 tror jag det var med Thief. Eller var det 81 kanske?
Den med James Caan. Ja.
James Caan.
Just det.
Och den är intressant. Men dessförinnan hade han ju ändå varit verksam inom tv och gjort dokumentärer och så. Så han hade ju ändå haft en liten karriär innan dess. Han hade bland annat gjort en tv-film som hette Jericho Mile.
Mm-hmm.
Som också ändå gick på bio. Även om den inte gjorde det i USA så gick den på bio i Europa.
Ja, ja, ja.
Den kom 79 och sen kom Thief då 81 med James Caan. Och där etablerar han ju verkligen den här looken som han är så känd för.
Mm.
Med mycket neon och nästan lite monokront skulle jag säga. Och väldigt mycket så stadsmiljöer där det så fint heter att staden blir en egen karaktär i filmen.
Ja, det är konstigt uttryckt det där.
Ja, men jag kan ändå köpa det. Alltså, det är,
ja,
och detta återupprepar han ju även i Heat.
Verkligen.
Tycker jag. Så att Thief och Heat tycker jag har stora likheter. För Thief handlar ju också just om en inbrottstjuv.
Mm.
Hit är mer rånare, han här är mer inbrottstjuv kan man säga.
James ja, Caan. Det kan man göra. Och sedermera så gjorde han ju efter Hit gjorde han ju även till exempel filmen The Insider.
Mm.
Men innan Hit gjorde, är det inte Michael Mann som också gjort Last of the Mohicans?
Jo, det är det absolut. Och det som är roligt med den är att den är någonting helt annat.
Ja, det får man ju säga.
Alltså där har vi inget neon överhuvudtaget.
Nej, den är.
Men den är ju lite rolig för att den är ju väldigt så ja men det är äventyrsfilm är det ju såklart men är det väldigt romantisk också. Ja men den är riktigt bra, en film som jag jättegärna skulle vilja se om som jag inte har sett. Men det var en film jag såg hur många gånger som helst under tonåren
jag minns inte den alls alltså. Men sen Insider minns jag ju den med Russell Crowe, den här tobaksskandalen. Sen har han gjort Ali om Muhammad Ali. Och nu har han gjort en film om Ferrari. Mm. Alltså som kom typ bara nu för någon vecka sedan. Med Adam Driver. Så han är aktiv fortfarande, den gode Michael Mann.
Ja, det är han. Det är han absolut. Men om vi går in på själva filmen Heat lite mer i detalj, så kom den som sagt 95 och
den såg jag på bio.
Ja, det måste jag också ha gjort. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag höll på med där på mitten av 90-talet, men jag lär ha sett den på bio.
It's all a blur.
Ja, precis. Men det som filmen är framförallt känd för, det är ju ändå att det är första gången Al Pacino och Robert De Niro är med i samma film, i samma, alltså där de spelar mot varandra. De hade ju varit med i samma film även i Gudfadern 2.
Just det.
Men de har ju ingen scen tillsammans.
Nej, de spelar ju två karaktärer på två olika tidsplan ju. Så De Niro spelar ju Pacinos pappa där ju.
Men här marknadsfördes den ju verkligen med att nu möts de äntligen i en scen. Det byggdes upp lite som att det var nästan som en boxningsmatch de skulle gå. Alltså det var att de skulle mötas. Och det här var ju på den tiden de två största skådisarna.
Ja.
Alltså De Niro hade ju ändå ett starkt 90-tal.
Jo ja.
Al Pacino hade inte gjort så där jättemycket. Eller han hade gjort Scent of a Woman som han vann Oscar
sant,
för.
Sant. Gudfadern 3 då ju.
Ja. När kom den?
90.
Den kom 90. Ja, men jag tror då det var där mellan, alltså slutet på 80-talet, så var han inte så aktiv.
Nej, jag minns när Al Pacino gjorde Sea of Love. Då var det lite grann en comeback, eller då har han inte gjort någonting på länge liksom.
Ja. Så att han var lite inaktiv i mitten på 80-talet när han mer ägnade sig åt att spela teater. Men De Niro, han var ju ändå aktiv under hela den perioden.
Oja. Och han gjorde ju Goodfellas 1990 också ju.
Och Casino 95 också, tror jag.
Ja. Han gjorde mycket med Scorsese där ju. Och den här filmen Heat var ju en väldigt lång film. Eller den är en väldigt lång film, men alltså den är ju 3 timmar lång.
Den är 3 timmar lång, ja.
Ja. Mm. Och det var ju inte alls vanligt på den här tiden.
Nej, det var den.
Att filmer var så långa. Nu är det ju supervanligt.
Mm. Ja, nu är det standard.
Men precis. Men på den här tiden var ju typ 90 minuter hyfsat normalt.
Ja, ja.
Så 3 timmar liksom.
Ja, precis. 1,40 kändes som att en biofilm var 1,40.
Ja, och en classy dramafilm kanske var 2 timmar.
Ja, det var ändå ovanligt alltså. Ja, 2 timmars filmer, nej, det var fan ovanligt.
Ja, kanske.
Men om vi uppehåller oss vid skådespelarna, för det var inte bara de skådespelarna som var med, utan den var ju otroligt stjärnspäckad i allt från minsta biroll till alltså bara små cameos.
Lite så är det ju. Oerhört stjärnspäckad är kanske lite att ta in.
Men Val Kilmer i alla fall.
Val Kilmer är med, men han får ju ändå rätt stor plats på postern också ju.
Ja.
Det känns som att de har liksom shoehornat in honom på postern, att han har krävt det.
Det
är mycket renare om det bara är Pacino och De Niro på postern. Men så är ju Val Kilmer med där i mitten med ett maskingevär liksom.
Ja, det är konstigt. Men Tom Sizemore, han var väl inte någon jättestor stjärna då. Men
han var ändå med
det
mycket.
Det var en sån där person man ändå kände igen.
Han var ju med i både Natural Born Killers och True Romance till exempel.
Ja,
exakt, i den här vevan liksom.
Ja. Diane Venora och Amy Brenneman som har de andra 2 större rollerna, och kanske också Ashley Judd. De var ju inga stora namn direkt. Ashley Judd var väl kanske det, men inte Diane Venora och Amy Brenneman.
Och Ashley Judd blev ju ändå halvstor.
Det blev hon, absolut.
De andra 2 vet jag inte riktigt hur det gick för dem.
Amy Brenneman, hon gjorde ju någon tv-serie. Vem dömer Amy, tror jag den hette.
Hon var också med i den tv-serien The Leftovers lite långt just senare. Långt senare.
Men Wes Studi.
Native American, va?
Ja, han var med också i The Last of the Mohicans.
Just det.
Så han känner man ju igen därifrån. Men sen har vi också John Voight.
Och detta var ju en av hans första roller på mycket länge, va?
Ja.
Han har väl lite grann gått under jorden, höll jag på att säga, på 80-talet. Gjorde inte alls mycket och kom tillbaka här.
Och här kommer han ju tillbaka som en karaktärskådespelare.
Ja.
Alltså att han gör en karaktär på ett annat sätt än att han har en bärande roll.
Och han fick lite av en revival här väl, kan man väl säga.
Ja. Och sen har vi då Ted Levine också.
Just det, känd från, apropå Hannibal,
ja,
så är det ju han som spelar mördaren innan lammen tystnar.
Mm.
Buffalo Bill.
Vi har också Dennis Haysbert, som ändå är ett välbekant ansikte nu, men detta var ju en av hans första roller.
Ja, han var med 24, var det,
ja, precis, ja. Han spelade president i 24. Just i det. De första säsongerna, tror jag.
Ja.
Och Danny Trejo.
Ja, just det, känd från många av Robert Rodriguez filmer, mm. Till exempel Desperado.
Ja.
Men han är också med i Breaking Bad, va? Är inte det? Något avsnitt. Har jag för mig?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Desperado är med i alla fall, men ja, det känns som han är med ändå.
Ja, han är med Con Air också, till exempel.
Ja, precis.
Once Upon a Time in Mexico, också naturligtvis en Rodriguez-produktion.
Ja. Men sen har vi alla birollerna som är så, det är så himla roligt ändå, tycker jag, att det är så många som har gått vidare och ändå blivit rätt kända ansikten.
Ja.
Natalie Portman till exempel,
ja,
det här är ju en av hennes första roller. Jag tror hon hade gjort Leon innan denna.
Ja, det har hon gjort, ja.
Men annars så är detta en av hennes första. William Fichtner.
Ja.
En sån som man ser i många andra filmer.
Ja.
Lite svår att placera, men han är...
Ja, och där pratade vi om lite innan vi började spela. Han var ju faktiskt med i The Dark Knight då, i den här Nolan-filmen, som då är väldigt inspirerad av Heat. Så det är kul. Som ett litet påskeg kanske då, rent av.
Hank Azaria.
Just det, en av röstskådespelarna i Simpsons.
Ja, han gör en liten roll också. Det är kul.
Ja. Och sen Tom Noonan.
Tom Noonan, ja.
Och han är ju med i Manhunter och spelar mördaren i Manhunter.
Mm.
Så, och han är också med och spelar en liknande mördare i filmen Last Action Hero.
Mm. Sen så har vi också Henry Rollins som en gammal punksångare och sedermera även ståuppkomiker.
Ja, han är spoken word.
Spoken word liksom. Artist.
Ja.
Tone Loc, en hiphopartist.
Ja.
Också kul att han är med, tycker jag.
Ja.
Jeremy Piven.
Ja, det är han från Your Entourage, va?
Ja, precis.
Ja.
Precis.
Xander Berkeley då.
Xander Berkeley. Bud Cort,
ja,
faktiskt.
Det är jag lite missat, men det är ju han i vad fan heter den? Harold and Maude, va?
Ja, precis. Ja. Precis.
Det är ju lite roligt ju.
Ja. Ja, nej, men så att det är ganska stjärnspäckat, får man ju säga.
Verkligen, verkligen. Det får man säga. Och det är ju alltså stjärnspäckat. Många finsmakarnamn dock.
Mm.
Det är alltså, men
jo,
jag håller med dig. Jag
jo, det är det väl.
Älskar castingen. Mm. Och som den här filmen är ju en väldigt inflytelserik film ju. Just på hur den skildrar polisarbetet, hur den är uppbyggd. Man får följa en polis i hans jakt på en rånare eller bankrånare liksom. Och man får följa bankrånaren i hans arbete och hur han då också ska undvika polisen.
Ja, och sen det som också man kan tillägga är också att mycket av detta är baserat på verkliga händelser och verkliga personer.
Ja, just det.
Michael Mann hängde ju mycket på 70-talet, hängde han ju mycket med poliser.
Mm.
Bland annat den kände polisen och sedermera skådespelaren Donaldo Farina.
Även känns som Dennis Farina då.
Exakt.
Ja, ja. Ja. Han är ju med i Get Short bland annat ju.
Ja, precis.
Ja.
Och den här Snatch heter den så?
Ja.
Guy Ritchie-filmen.
Snatch är med också, ja. Just det.
Och det är ju kul, han var ju polis på riktigt i 20 år typ.
Ja.
Tror jag han jobbade som polis. Och i Chicago. Och många av de här berättelserna kommer från anekdoter som han har berättat.
Ja.
Och Michael Manns så här, det som var liksom grunden för vad han ville göra var just att skapa en film där det är en klassisk liksom katt och råtta lek mellan en polis och en rånare, men där man hejar på båda två samtidigt. Man vill att båda ska vinna.
Just det.
Och det är ju en svår grej att lyckas med, men jag tror han har gjort så gott man kan göra på det planet. Mm. Jag håller ändå mer på, jag hejar ju ändå lite mer på De Niro liksom.
Man gör nu det faktiskt.
Ja, precis, och den är väldigt realistisk på något sätt.
Mm.
Det är en av de grejerna jag minns väldigt väl med filmen var att den kändes så militaristisk nästan, eller vad man ska säga. Ja. Alltså, och hur, sättet på hur de använder vapen och ja, men alltihopa från hur de planerar sina stötar, så är de så professionella och så detaljerade.
Val Kilmer hävdar ju på bakmaterialet att där en sekvens där han laddar om sitt maskingevär, att det visades på liksom militärutbildningen.
Ja, precis. Ja, ja. Ja, men det sägs så. Ja. Så Val Kilmer och Robert De Niro, de tränade ju väldigt, väldigt länge med poliser och militärer på just såna här saker, hur man ska bete sig i strid.
Ja, ja.
Så att det, ja, det skiner igenom hur, särskilt i det fysiska, och hur de rör sig och ja, hur de avlossar skott, hur de skjuter, hur de siktar, hur de håller vapen och hur de laddar om och ja.
Du är ju den av oss med militär bakgrund ju.
Ja, precis.
Så du kanske kan se.
Jag har gjort lumpen för lumpen. 25 år sedan.
Ja, ja. Ändå.
Jag gjorde ju lumpen efter detta, men jag kan ju ändå...
Tog du med dig något av det du såg i din lumpenkarriär?
Ja, precis. Nej, men jag kan ju ändå tycka att det är väldigt realistiskt, alltså hur de...
Ja, det känns realistiskt.
Ja, hur de rör sig.
Verkligen.
Men det är inte 100% realistiskt allting, liksom. I den här filmen. Vi kan komma till de små grejerna jag har lite senare. Men till exempel i den berömda bankrånsscenen. Och det alltså, ju,
inne på banken eller efter?
Ja, efter.
Ja, det är en stor jävla lång shootout-sekvens. Ju, som
ja, och det är väl framförallt den som har blivit uppmärksammad av militärer och poliser och så. Och att det är där de använder, det är där Val Kilmer laddar om.
Ja, ja.
Och så. Ja, men där är det ju en polis som springer omkring med ett hagelgevär. Alltså,
ja, det
och det kan du ju inte använda på så långt avstånd.
Nej, det kan man inte. Så, det är inte så smart. Nej,
nej, du kan vara 10 meter från kanske eller något. Jag vet inte. Men i alla fall inte. Här fattar jag avstånden så mycket, mycket längre i alla fall än så. Så det är väl en sån grej som jag tycker ser lite konstigt ut. Eller så har jag fel. Det kanske finns andra typer av hagelgevär.
Jag kan inte ha något där att tillgå. Kanske.
Nej, precis.
Men alltså, det man också gör i den här filmen, återigen, vi har ju sagt att den är väldigt lång. Man får ju med mycket av de här två huvudkaraktärernas privatliv. Vi har ju då De Niro, som är den här ensamvargen, men som då träffar en kvinna. Så man får följa den subplotten och han då liksom blir tillsammans med den här kvinnan som jobbar i en bokhandel. Som är ganska långt ifrån hans yrke då. Som egentligen är en... Klart galen psykopatisk bankrånare. Någonstans är han ju det. Och sen har vi Pacino då som han är väl gift för tredje gången.
Det är han, ja, precis.
Hans nya,
och han har fått ett bonusbarn
ja, som då spelas av Natalie Portman och som då lider av psykisk ohälsa. Det etablerar man rätt tidigt ju. Hon har tvångstankar och liksom henne väntar på att hennes pappa ska hämta henne. Och väldigt så. Och det tycker jag är så, det är så bra skildrat, för det är så liksom små grejer bara. Man skriver liksom inte på näsan här. Man fyller i rätt mycket själv.
Ja, det är ju superlätt att missa det.
Ja, ja.
Alltså, om man inte är helt vaksam hela tiden. Och det är ju därför också det är en film som är bra att se flera gånger. Alltså, för man hittar hela tiden nya detaljer. Allt från att Pacinos fru knaprar piller till exempel.
Ja, ja.
Alltså hon sträcker sig efter en medicinburk till exempel efter att de har haft sex. Alltså man hittar massa sådana små detaljer som ger en mer information och som faktiskt förhöjer det. I början av filmen så är det en sexscen med Pacino och hans fru som är den scenen som introducerar Pacinos karaktär.
Yeah.
Och det är något som jag tycker känns off med den sexscenen. Alltså det är ingen passion riktigt på något sätt. Det känns som att Pacino, alltså det är något slags jobb. Alltså något arbete han håller på med där. Och det är ju bara en liten detalj, men det är ju ändå något som förbådar vad som ska komma.
Ja, och det känns som att precis passionen har han väl i jobbet då istället kanske.
Ja, det är ju det som är hela grejen. Och sen så finns det ju då i något tidig version av manuset så var det ju även inskrivet att han tog ganska mycket kokain tror jag.
Och det skulle han använda sig av också, alltså den detaljen skulle han använda sig av i sin karaktär. Men det skulle aldrig visas i filmen.
Nej,
kommer de fram till sen, han och Michael Mann, har jag förstått det så. För det är en del sekvenser där han känns lite koksad. Där det är lite Scarface över honom.
Ja, verkligen, verkligen. Ja.
Där han liksom, kanske enligt många, spelar över.
Ja.
Men där är det ju ändå motiverat kanske att han spelar över.
Det är, jag tycker det är motiverat dels ur det perspektivet, men även utan kokainet,
ja, så, ja, ja.
Så kan jag ändå köpa att han spelar över, för att han då spelar en karaktär.
Ja.
Alltså karaktären spelar en annan karaktär.
Ja, det handlar om, han spelar ju bara över i princip när han förhör kriminella. När han ska försöka liksom intimidate dem.
Ja.
Så är han lite crazy för att de ska säga saker.
Ja, precis. Precis. Och då köper jag ändå att karaktären i sig spelar en annan karaktär.
Ja, ja men absolut. Och det har jag faktiskt inte riktigt reflekterat över tidigare förrän kanske ändå nu.
Nej, jag har inte heller det faktiskt.
Nej. Och det är ju starkt ändå. En film som fortfarande kan överraska en och ge en nya detaljer. Och den inleds ju filmen, alltså De Niros storyline inleds ju med ett en värdetransportsrån som går lite fel, där en i det här kriminella gänget då avrättar ett par av de här transportvakterna.
Mm. Precis, vi introduceras ju då för karaktären Wayne Grow som spelas av, vad heter han, Gage?
Ja, Kevin Gage.
Kevin Gage. Och han ser otroligt obehaglig ut. Ja, Wayne Grow tycker jag. Han ser verkligen ut som en hillbilly.
Ja.
Hustrumisshandlande hillbilly ser han ut som.
Mm.
Men det sjuka är att om man kollar på hur han, Kevin Gage, ser ut egentligen, så ser han ändå rätt så trevlig ut och är ganska snygg liksom.
Ja, ja, ja.
Alltså det, man blir lite förvånad över det på något sätt.
Mm.
För Wayne Grow är ändå en av de mest obehagliga karaktärerna, tycker jag, som har ja, men som jag kommer ihåg från 90-talet.
Ja, man etablerar ju snabbt en scen längre fram där han mördar en prostituerad flicka till exempel. En ganska ung flicka också.
Ja.
Det är ju också, det är sjukt obehagligt ju. I övrigt i gänget så har vi då en som heter Michael Cerito som spelas av Tom Sizemore. Och vi har då
Chris Chehurlis som spelas av Val Kilmer. Och slutligen har vi också Danny Trejo, eller Trejo heter han bara i filmen.
Ja, Gilbert Trejo läser jag till mig här, men hans förnamn nämns nog aldrig.
Nej.
Så det är ju dem liksom. Men det här, som sagt, det här transportrånet går ju lite åt pipsvängen när han börjar skjuta folk.
Jag tror det är samma polis i Heat som är den här första polisen som blir skjuten som i LA Takedown.
Ja, okej. Okay. Det är fint ju.
Ja, det är lite roligt.
Och sen är det ju då att de är ju missnöjda med Wayne Grow och ska göra sig av med honom.
Ja, precis. Bara den här första scenen tycker jag, alltså den första rånscenen tycker jag är väldigt, väldigt coolt gjord. För det är sån militaristisk precision i detta som är riktigt coolt. Men Wayne Grow tvingas de ju då ta in som ny i det här gänget. För det är någon som inte kan vara med, har jag för mig.
Ja, något sånt. Ja.
Han går inte att lita på, visar det sig. Så han skjuter en av de här väktarna.
Ja.
Och när då en är skjuten så är det lika bra att skjuta de andra två också.
Ja.
För att, varför ha kvar vittnen?
Ja, alltså
det blir ingen skillnad. Det hade varit en skillnad om de inte hade dödat någon.
Ja.
Då hade det bara varit ett rån. Men nu är det liksom mord också. Och då spelar det ingen roll om det är flera mord eller bara ett.
Och då blir ju De Niro missnöjd med honom helt enkelt. Och då vill de ju egentligen göra sig av med honom. Så de försöker ju längre fram skjuta honom på en parkeringsplats. Men han lyckas ju fly.
Och i den scenen, den tycker jag är cool när de sitter först inne på det här fiket.
Ja.
Är det Big Boys Diner? Eller
nej, jag minns inte vad det heter. Men
för mig det heter det. Där sitter först Trejo, Chris och Cerito och Wayne Grow. Så det är de fyra som sitter där. Trejo går ut, han säger att han ska gå på muggen. Men det är ganska uppenbart att det ska han inte. Liksom. Utan han går ut till bilen och preparerar den. Tar fram någon sån väska. Alltså det får man aldrig se, men det, ja, det är väl typ något sånt han gör. Och samtidigt så flyttar sig då Chirito och sätter sig liksom så att han blockerar lite grann Wayne Gross så han inte kan sticka. Och då kommer De Niro och sätter sig i båset så att Wayne Gro blir liksom inträngd längst inne kan man säga.
Yeah.
Och så snackar han då med honom och sen går de ut och...
Han slår väl hans huvud i bordet.
Ja, det gör han, ja, precis.
Så folk tittar och så bara får... Tommy Sizemore ger liksom en sån jävla blick till han som tittar, ser liksom bevittnade och så han bara vänder sig om igen. Liksom.
Ja, precis. Och jag tycker bara den blicken Sizemore ger där, den är obehaglig alltså. Jag hade agerat på samma sätt.
Verkligen.
Ja, i alla fall så går de ut på parkeringen och Shehurlis och Chirito håller koll medans De Niro då ska avrätta Wayne Gro.
Ja, och de har preparerat bakluckan då med bodybag och grejer. Eller så.
Precis. Ja. Men så kommer en polisbil och då varnar de De Niro att vänta lite tills den kör förbi. Och då klipper kameran till polisbilen och De Niro står och kikar lite. Och sen klipper man tillbaka och då är Wayne Gro borta. Det kan jag tycka är lite...
Ja, det är lite övernaturligt.
Det är lite fult gjort.
Ja,
det roliga är att det är gjort på exakt samma... Alltså det är exakt samma klipp i LA Takedown.
Okay.
Alltså, exakt samma bildvinklar och allting. Men det ser lite bejigt ut ändå. Han måste ju ha hört att Wayne Gro flyttade på sig på något sätt. Eller,
ja, de borde ha lagt på lite mer där för att motivera att han bara försvinner. Liksom.
Nu är det som att han bara vips är borta. Som att han bara gått upp i rök.
Precis.
Och det rimmar inte riktigt med resten av filmen tycker jag.
Sen är det en annan grej jag stör mig lite på.
Ja.
Det är ju också lite convenient. Det är när Pacino förhör alltså brussan till någon tjallare han känner liksom. På någon nattklubb.
Ja, det är Tonak då väl?
Ja, och då tycker han att han ger honom ingen vettig information alls. Men han säger, han nämner någon person han har sett, någon kåkfara som hade sett ute på stan. Och det tycker Pacino också är helt meningslös information. Men då säger han this slick någonting. Och sen för att då har de liksom vittnena tidigare hört att någon i det här gänget kallades för slick.
Sport är det va? Eller?
Jag tror det är slick.
Slick. Ja, det är det
och jag tycker det är,
men det är så är det. Det är sport eller takedown. Men, här är det slick.
Jag tycker det är lite, också lite för convenient. Alltså att han skulle använda hans smeknamn när han pratar om honom på det. Alltså det känns inte naturligt.
Nej, jag håller med. Det blir något onaturligt i det.
Ja.
Men samtidigt är ju begreppet sport eller slick är ju etablerat att alltså att han använder det.
Ja, ja, ja.
För det är ett vittne som har hört honom säga det. Men ja, jag håller med. Det känns lite konstlat.
Ja.
Om man nu ska vara verkligen nere på detaljnivå och klaga på saker.
Exakt,
liksom, så är det också en sån sak. Precis som vid dinern när De Niro ska avrätta Wayne Gro. Så är detta också en sån sak.
Och det är ju en annan intressant grej med filmen. En bra grej med filmen är hur de liksom... Alltså den pågår ju länge som sagt. Och det tar rätt lång tid innan man har introducerat alla karaktärerna. Och det kommer in nya lite så som... Nästan som i en tv-serie när man etablerar en ny karaktär. Det blir ju nästan så för den är så lång filmen. Till exempel den här killen som kommer ut från fängelset och får jobb på den här dinern. Som är en sån ex-con.
Dennis Haysbert.
Ja, han introducerar man ganska sömlöst. Hon får följa honom lite. Vad är det för en karaktär? Hur han då måste ta det här skitjobbet och hans flickvän stödjer honom. Hon tror på honom och sånt.
Ja, hon stöttar honom trots att han blir väldigt, väldigt dåligt behandlad av Bud Cort som då spelar restaurangchefen där. Som säger, ja men jag tar 25% av din lön. Och alltså, man hatar ju verkligen Bud Cort här.
Ja, han säger det. Om du inte går med på det så kommer jag bara säga att du är hög på jobbet.
För exakt.
Åker du in igen.
Så åker du in igen. Ja. Fy fan vilken råtta. Alltså.
Ja, verkligen. och det där är det ju liksom, det bär ju frukt sen, hans medverkan. Men det tar lite stund innan den gör det.
Ja, men det tar verkligen en lång stund. Ja, ju. Ja. Alltså, för det är inte förrän i tredje akten han verkligen bidrar med någonting till filmen. Men jag tycker ändå hans historia är väldigt stark. Och det, det bidrar väldigt mycket till filmen, tycker jag. Att den historien finns med.
Ja.
När man får följa och se hela hans så här, ja, men han behöver några minuter på sig att fundera, men sen så bara fuck it, I'm in liksom.
Precis.
Och så bara slänger han sina kläder där på Bud Cart och puttar till honom och grut. Ja, jag tycker det är bra. Det är riktigt, riktigt starkt.
Ja. Det är ju mycket twists and turns i den här filmen. Det är ju lite alltså, det är ju någon businessman som försöker ha ihjäl De Niro och company.
Van Sant som spelas av William Fichtner.
Ja, precis.
För i det här första rånet de gör så stjäler de någonting, värdepapper.
Ja, just
och så får de då reda på av John Voight vem det var som ägde de här värdepapperna.
Ja.
Och det visade sig att det är då Van Sant som äger dem. Det, han använder dem för att tvätta pengar. Knarkpengar då.
Ja.
Och han skulle kunna, man skulle kunna sälja tillbaka dem till honom. Mm. För han kommer ändå få försäkringspengar.
Mm.
Så de försöker med det. Men han går ju inte med, eller han låtsas att gå med på det, men han gillrar ju en fälla.
Mm.
För att skjuta dem då istället.
Precis.
När den här transaktionen ska ske.
Mm.
Men det var de såklart medvetna om, eller de var inte medvetna, de visste inte det, men de var förberedda på att något skulle kunna gå fel. Så de, Val Kilmer ligger uppe på tak och ger understöd till De Niro.
Det är ett fett sen när hon ringer till han Van Sant och säger liksom, there's a dead man. I'm talking to a dead man.
Ja, precis.
Och så vidare.
There's a dead man at the end of the phone.
Ja, det är starkt.
Ja, det är en riktigt bra replik.
Och då måste han ju gå under jorden liksom.
Så. Ja, precis. Det roliga är hur jäkla rädd han blir efter det. Ja. Bara bo på sitt kontor och sånt. Ja, men det hela spelar ju ändå, det är ju ganska viktig del av liksom hur handlingen utspelar sig här. För att han har ju en hantlangare, eller vad man ska säga. En kumpan, eller inte en kumpan, men hans livvakt typ som spelas av Henry Rollins.
Ja.
Benny Hugh tror jag han heter.
Ja, tycker han är lite så, han är lite, känns lite mesig.
Ja, lite mesig. Vilket jag ändå kan tycka är lite ball, för det är inte så att han är mesig, utan det är ju tvärtom alla andra som är tuffa. Men han berättar ju sen om Wengrow. För det här är ju en ganska invecklad historia egentligen. Mm. Wengrow kommer ju sen till dem för att han sitter på information om dem. Och det är ju då han som säljer ut dem i slutändan.
Ja, ja. Samtidigt som man då följer Pacino och han jagar de här mördarna. Och där är en sekvens. De är ju liksom lite inne på vilka det är ju. De vet ju vilka det är de, alltså, som har gjort det, men de kan inte bevisa det.
Nej, men de lyckas ju hitta han
Chirito
på grund av att han Tone Luck berättar ju då om den här killen då.
Slick.
Ja, så då sätter de span på Chirito och på det sättet hittar de Chihurlis men de hittar inte riktigt De Niro. De vet inte riktigt vem De Niro är till en början. Men sen kommer de även på vem det är. Och då är det en scen som, ja, men som jag ändå tycker är lite ostig faktiskt.
Vilken scen är det?
Det är när de har span på de tre. Ja. Och så träffas de vid något oljeraffinaderi eller någonting sånt.
Ja, ja, ja.
För då vet redan De Niro och gänget om att det finns span på dem.
Ja.
Att de har the heat around the corner, så att säga.
Ja, de pratar om det rätt mycket, the heat around the corner. Man ska liksom vara beredd att go walk away from everything in 30 seconds.
Precis.
Man ska ju inte ha egentligen ett förhållande och en fru och en familj, som till exempel då Kilmer har.
Ja, exakt. Ja, och Chirito också.
Ja, just det.
Det är bara De Niro egentligen som följer sin...
Ja, exakt, han följer den. Fast han börjar ju falla för då den här bokhandlaren.
Ja. Nej, men i alla fall den scenen tycker jag ändå är lite ustig när de ligger, polisen ligger och spanar på dem. Mm. Och sen så står de där nere och pekar åt lite olika håll.
Ja.
Och sen sticker de åt varsitt håll i sina bilar. Och då går hela den polisstyrkan ner där och spanar. Vad var det de tittade på egentligen? Ja, han pekade dit och han pekade dit. Mm. Och sen pekade han dit. Det är ju ingenting där liksom.
Ja.
Och då får man säga att De Niro har klättrat upp i något torn där någonstans och så ligger han och fotar dem då.
Ja, jag gillar ju den scenen. Jag tycker det är så coolt när Pacino säger att jag vet vad de kollar på. De kollar på oss.
The police! LAPD!
Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker jag gillar det. Jag kommer ihåg det från när jag såg det på bio första gången. Jag tyckte det var lite så, en twist. Jag tyckte det var coolt. Jag får dock inte intrycket att de går dit direkt utan det kanske går en liten stund. Alltså, det är
inte, jag 5 minuter kanske.
Ja, okej, okay, ja, jag vet inte.
Aj, alltså, jag tycker ändå det är lite ostigt. Jag har alltid tyckt det är lite ostigt. Alltså det är lite så...
Ja, ja, ja. Jag har alltid varit svag för den.
Dolda kameran skämt på något sätt. Nej, jag vet inte, men... Får De Niro något jävla utbrott där liksom.
Nej, Pacino.
Ja, Pacino.
Ja, oj, han står och vinkar och smile to the camera.
Ja, precis.
Ja.
Ja, precis. Och då, så då vet de ju båda, alltså både De Niro vet vem det är som förföljer honom och Pacino vet vem De Niro är också.
Precis, och då händer det följande att De Niro är ute och kör, Pacino stoppar honom och säger let's get a cup of coffee. Och sen så är det ju den här klassiska scenen när de sitter på en diner.
Och det som föranleder det är ju en sån helikopteråkning över LA till tonerna av Moby.
Just det, just
och det är ju ändå otroligt. Alltså när man såg det på bio där 95.
Ja,
alltså.
Ja.
Ja, men det var, jag tyckte det var otroligt fett. Jag tycker det är en av de coolaste scenerna när han bara blir släppt och så på motorvägen och så sätter han sig i en bil, kör skitsnabbt förbi alla.
Ja, det är väldigt så Michael Mann där.
Det är klassisk Michael Mann där alltså.
Verkligen.
Det är riktigt, riktigt coolt.
Ja.
Och sen stannar han ner och säger buy a cup of coffee.
Ja, sure.
Ja. Och sen har vi då en av de mest kända scenerna från 90-talet säkert.
Ja, det blir ju det ju. Och det är ju liksom, de sitter och resonerar kring det här nu att jag måste fånga dig. Pacino säger det. Om det kommer att välja mellan dig och som dumb bastard whose wife you're gonna turn into a widow, ain't no choice at all, eller något sånt säger han. Brother, you are going down.
Ja, precis. Ja, nej, men de pratar ju lite grann om dels så pratar ju Neil McCauley då, alltså De Niro, om sin filosofi, och det här citatet kommer ju igen. Don't let yourself get attached to anything you're not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Det är ju det som är hans så.
Yeah.
Det är det liksom han lever efter. Men det är också roligt när när Al Pacino då bara svarar what are you, a monk? Och så säger han, I got a woman.
Just det.
Ja.
But what if I had to put you down? I will not hesitate. We've been face to face. Yes. Yeah. Det är fan en riktigt bra scen.
Yeah.
Som man då ju försökt göra en variant av här i Sverige ju. Med Persbrandt och Kjell Bergqvist i filmen Gangster.
Gjorde man?
Ja, det var försökt göra fliknande där. Okay. Hade inte riktigt samma tyngd.
Nej.
Svårt att få det kanske.
Ja, precis. Jo, det är det ju. Nej, men jag tror nog ändå Persbrandt kan leverera på det kanske. Men Kjell Bergqvist, inte riktigt.
Ja, det flög
han,
inte.
Han har gjort så mycket komiska roller på sistone.
Ja, och den filmen var inte så bra heller, Gangster. Det var en riktig skitfilm.
Ja, det är väl framförallt det landar i, tror jag.
Ja.
Jag minns faktiskt inte den så väl, men jag tror dig, Karsten.
Ja.
Jag tror dig.
Den var producerad av Tele2.
Ja. Ja. Det är starkt också.
Vi får återkomma till den någon gång kanske.
Ja, kanske.
Ja.
Ja.
De får ju också en massa jävla information, alltså De Niros crew, av John Voight, och han är också han, vad heter han?
Tom Noonan.
Han har ju massa ritningar på banken och grejer.
Det är också kul när de besöker honom. Han sitter i någon rullstol där och är någon slags internetkille som...
Tidig med internet.
De Niro frågar, var får du all den här informationen ifrån om banken och hur man ska kunna komma åt pengarna? Så bara, the information is everywhere. All you gotta know is how to gather it.
Sitter han och har syrgastuber och så har inte det. Riktigt illa där. Men man undrar också lite grann om John Voight har lite, är han lite dirty? Är han lite så backstabber?
Nej, det är han inte. Han är superlojal mot Neil McCauley. Jag har aldrig sett någon tendens. Vad tänker du då?
Nej, jag bara tänker på det som händer sen, men det kanske vi kan ta sen. Men ja, men de får ju nys om det här bankjobbet då. Mm. De kan tjäna så mycket pengar. Och då kommer ju längre fram den här banksekvensen. Men innan dess så är det ju det att de är på en diner och snackar, och då ringer ju han Trejo.
Yeah.
Och säger att han är skuggad, han kan inte göra jobbet. Så de har ingen förare. Det är liksom precis innan de ska utföra rånet ju. Och då kommer det här att då ser han ju den här killen som jobbar i köket då. Han har gjort något jobb med honom tidigare. Ja, där kan man väl också, om man är lite nitpicking, så är det väl lite convenient att det är just den dynamen och så vidare. Men vad fan, det är en film liksom.
Men det är också lite så, om man nu ska gå på hans filosofi, Neil McCauley, att han är så otroligt, han har sån precision i allting han gör.
Ja, lite så.
Han liksom sitter och läser en bok om metaller på den här dinern när han träffar bokhandelstjejen.
Just det, smältpunkten i metall också.
Ja, exakt. Ja, i aluminium tror jag till och med.
I work in construction.
Ja. Nej, men salesman.
A salesman.
Ja. Ja, men du vet, han har sån otrolig precision i allt han gör, och här bara lämnar han det åt slumpen, så bara, där är han, convenient. Jag frågar honom om han var med. Alltså, det är lite okej, det kanske inte är världens svåraste jobb han ska göra, han ska bara vara chaufför ju. Så att han kanske kan klara det, men ja, nej, det är inte riktigt, det är lite out of character ändå, skulle jag säga.
Ja, det är det verkligen. Och det är väl också lite grann De Niros sista jobb, tänker han, va? Sen ska han ju sticka med den här tjejen.
Ja, precis. Till Nya Zeeland.
Det är ju sällan bra. Vad är det? Sista jobbet, liksom.
nej, precis. Men innan det är det också en bra scen när han verkligen frågar dem om de vill göra det. Han berättar för sina kumpaner att det här är det sista jobbet vi gör. Vill ni verkligen vara med på detta? Och väl, för han är ju den enda egentligen som inte riskerar något, för han har ingen fru, ingen familj, han äger inget så direkt, medan då Chirito, han äger fastigheter, han har barn och familj
och han behöver inte det heller, han gör det for the thrill of the ride, säger han, eller till den stilen.
Ja, precis, han säger, for me the action is the juice.
Just det. Men Val Kilmer däremot, han har ju ett ganska knackigt äktenskap med Ashley Judd.
Ja.
De har ett litet barn och sådär. Ja, han är också spelmissbrukare.
Han är spelmissbrukare och vid något tillfälle så vaknar han ju upp sovandes på De Niros golv i hans väldigt sterila lägenhet.
Ja, Michael Mann inredda lägenhet, det vill säga inga möbler.
Ja, precis. Ja. Men så att vi vet ju att vi vet ju det om Val Kilmers karaktär, att han, förhållandet är både upp och ner, kan man väl säga. Han säger ju något väldigt filosofiskt och romantiskt om sin fru där, liksom, att det är hon som gör allting, att allting är värt någonting.
For me the sun rises and sets with her.
Exakt, ja, så är det. Det är ju väldigt fint. Och han
måste ju göra det här jobbet ju. Han behöver pengar.
Så han måste göra det.
Och Danny Trejo, han är också med. Det är liksom inte lika, han är med bara. Han säger, fuck it.
Yeah.
Men så visar sig att han inte kan vara med då, för han är. Och då anlitar de den här killen. Vad heter han?
Ja, Dennis Haysbert heter ju skådisen i alla fall.
Ja, Don Breeden heter han. Och då, han lämnar sitt jobb på stående fot och blir deras car guy, transporter liksom.
Precis.
Och rånet är ju väldigt, det är ju väldigt liksom nervigt. Det är sån här lite hetsig musik.
Alltså musiken är så bra här, tycker jag.
Det är som en klocka som tickar.
Ja, ja, precis.
Ja.
Och Och det är ju något ett tema man på något sätt kan känna igen mycket i Hans Zimmers filmmusik, tycker jag.
Just det.
Den här väldigt repetitiva som bara fortsätter och fortsätter.
Ja, just det,
han har ju gjort musik till bland annat Batman-filmerna.
Ja, han gjorde ju den här Dunkirk, där han har den här Shepard Tone som stegrar fast den inte gör det och så vidare. Ja.
Och Interstellar har han gjort musik i och sådär.
Ja,
men det ger en väldigt så, just den här klockan som tickar, alltså det är ju inte det, men det låter som det. Det ger en väldigt dramatisk effekt.
Det som slog mig, en sån tidsmarkör i det här rånet, är ju att de ska ha nyckeln till valvet.
Ja.
En nyckel liksom. Det är lite old school alltså.
Ja, men den här kom ju precis innan internet och mobiltelefonin hade slagit igenom.
Ja, ja.
Alltså, så att, allting var inte så digitaliserat kring 95.
Ja, det är fortfarande telefonkiosker och så också ju. Men det är också lite som är kriminella.
Coming from a landline.
Exakt.
Ja, men det finns ju inte längre.
Nej, exakt. och sen när de kommer ut en och en in i bilen. Men då kommer ju polisen dit, för de har ju fått nys om detta.
Precis, de får ett anonymt tips.
Yeah.
Och det är ju då han Benny Hugh, eller vad han heter. Benny, som Hugh Benny heter han.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Alltså
Henry Rollins
som ringer in och tipsar. Från då ett tips han fick från Wengrow antagligen.
Exakt.
Men de har ju fått informationen från Treo.
Ja, exakt.
Så det är väl så det liksom, Wengrow ger dem Treo och sen så bankar de skiten ur Treo och får den informationen från Treo och då tipsar de polisen.
Ja. Och då kommer Pacino och gänget dit. Och då kommer ju, är det filmhistoriens jag vet inte, är det de bästa shootout-scenerna i filmhistorien?
Det är det säkert.
Det måste du vara.
Ja, det, jag lägger min röst där i alla fall.
Kombination också med att den är hyfsat realistisk samtidigt också.
Mm,
Alltså det finns ju andra kända shootout-sekvenser, tänk på The Wild Bunch till exempel. Men det är ju lite mer alltså slow motion.
Ja, det är stiliserat på ett annat sätt.
Här är ju mer rakt. Rakt berättat.
Och det är även det att Michael Mann använder ju ljudet som är taget på plats också.
Det är ju ingen musik här heller.
Nej.
Det är bara skjutljud.
Ja,
pang, pang, pang.
Och men en sak som alltså rånet i sig är ju väldigt så effektivt.
Ja.
Men sen när de kommer ut så kommer de ut med stora såna hockeytrunkar fyllda med pengar.
Ja.
Och Val Kilmer kommer ut och han, jag tror att Tom Sizemore sitter redan i bilen och väntar bara.
Ja.
Och han har ett litet leende på läpparna och sen så bara blixtsnabbt så bara förbytts det mot en helt allvarlig min och han bara tar upp sitt automatgevär och skjuter på under en sekund. Alltså jag bara tycker hela den scenen är så himla effektiv. Alltså han är så otroligt men det är så häftigt.
Ja, det är ju verkligen, Val Kilmer är den sista som kommer ut och det är en buss och när bussen kör så står ju polisen bakom och då bara tar han upp sitt gevär och skjuter direkt. Alltså det är oerhört bara så på en femöring. Och sen börjar en väldigt lång sekvens. Sizemore och han kocken kör ju iväg med bilen men de andra springer liksom och skjuter. Ja, det blir en väldigt lång sekvens där Kilmer blir skjuten, han överlever ju, men de andra blir ju, och De Niro överlever, men de andra blev ju ihjälskjutna. Och
Dennis Haysbert är väl den som blev skjuten först, tror jag.
Yeah.
Och det är också, ja, men det är tragiskt på något sätt, för han är väl kanske den som han är inte ens en del av gänget och har inte ens hunnit göra någonting.
Och sen är det så tragiskt, man får se nyheterna, så ser man hans flickvän ser den sändningen med hans ansikte på nyheterna liksom. Så jävla, det är så jävla hårt.
Ja, det är hårt. Det är det. Och sen så får vi då se Tom Sizemore, han tar ju bland annat upp en
liten unge,
en
som,
liten
gisslar,
unge som gisslan där.
Mörkt,
Ja, det är mörkt alltså, för att man har ju samtidigt fått se honom att han är en kärleksfull far till sina egna barn ju. Och det är det som är intressant med den här filmen också, att den är så dubbel i det, att vi får lära känna de här grova brottslingarna ju.
Ja, ja.
Som mördar folk. Men vi tycker ju ändå om dem. Och jag vet inte vem du håller på i den här scenen. Jag håller på rånarna.
Ja, lite så blir det ju.
Ja, jag gör det. Alltså. Ja, ja. Men jag vill att de ska vinna.
Ja, men det är ju lite, alltså om man ska kolla på de två sidorna så är det ju faktiskt, man lär ju känna rånarkaraktärerna lite mer än poliskaraktärerna.
Mm.
Alltså, De Niros gäng är mer etablerade.
Mm.
Pacinos gäng är inte alls lika, där har man inte koll på vad de heter typ ju.
Nej.
De andra.
Bosco heter ju hans närmsta man som då spelas av Ted Levine.
Ja, han blev skjuten här där ju.
Han blev skjuten här, ja. Han spelas av Michael Rooker i LA Takedown.
Ja, ja, ja. Mm. Vem spelar Pacino i Takedown?
Nej, det är ingen man känner igen. Nej. Så.
Ja, men sen är det ju De Niro och Kilmer klarar sig därifrån ju.
Det som är intressant i LA Takedown är att de är mycket yngre, de båda huvudrollspersonerna.
Ja, såklart. Men de klarar sig därifrån, han tar in Val Kilmer till någon läkare. Som utvärder ju han
Jeremy Piven.
Exakt.
Veterinär? Nej, eller är det läkare? Ja, det är det.
Ja, det är läkare.
Ja. Garageläkare. Ja, precis. Ja.
Och sen tänker man då att okej, nu är De Niro, han har gått under jorden nu kommer jag inte se honom mer. Och där tänker man att då är allting över liksom.
Yeah.
Och liksom, eller det tänker man ju inte, men Pacino tänker att det är kört liksom, så han ska gå hem. Och då hittar han ju Natalie Portman, stuvdottern, i badkaret och skrutar av sig handledarna. Det blir en helt annan film helt plötsligt ju.
Mm.
Det är starkt alltså.
Ja, det är riktigt starkt.
För hans fru har ju lämnat honom här ju. Hon har ju varit öppet otrogen.
Med Sandra Berkeley.
Exakt. Men hon har ändå tagit sig hem till honom, dottern då, för att det här är ett rop på hjälp, så det heter duga ju.
Men den scenen är också bra när Al Pacino kommer hem och ertappar Xander Berkeley i hans soffa då.
Ja, det är lite, jag tycker det är lite för mycket att ta med sig sin TV.
Ja, men det tycker jag är bara.
Du får titta på min TV, ta med sig den, sen slänger ut den från bilen och sånt. Ja, kanske.
Ja, jag tycker, jag gillar det. Det gillar jag ändå. Alltså.
Mm. Kanske.
Att han tvingar honom att sitta kvar i soffan och ja, men jag gillar hela den dialogscenen, att hon säger att hon måste förnedra sig med honom. Medan han sitter kvar där, den killen som haft sex med, så sitter han bara kvar där och säger, jag måste förnedra mig med honom för att du ska fatta någonting.
Ja,
alltså, gillar du inte det?
Jo, det gillar jag. Men det är inte problemet, han tar tvn. Det var det problemet. Ja, men han tar med dottern till sjukhuset, mamman kommer dit. Så det blir lite grann en återförening där ju.
Mm.
Lite grann ju.
Ja, men det blir det absolut. Ja. Det blir det. Men problemet kvarstår nog ändå. Alltså att det blir ju en återförening, men jag tror ändå att de fortsätter att vara... Alltså att de kommer skiljas efter detta. För problemen är ju vad de är. Och det är det han säger också. Att för honom är det... Ja. Det är faktiskt en grej han säger ganska tidigt i filmen.
Mm-hmm.
Keeps me sharp, on the edge, where I gotta be.
Yeah.
Precis. Att han behöver vara på jakt hela tiden. Han behöver jobba som polis, och det är det som driver honom framåt. Familjen är inte det. Det är inte drivkraften för honom.
Just det. Bra utgångspunkt där.
Ja.
De Niro, han drar ju till Danny Trejos ställe, hittar honom döende, och han berättar då att det är Van Sant och Wengro som har liksom tvingat honom att uppge namnen och platsen och allting.
Ja.
Så han begär sig till Van Sant, dödar honom
och
så ska han sen dra till flygplatsen med sin tjej, och då ringer ju John Voight och berättar då att han vet att Wengro finns på ett hotell.
Mm.
Och där känner jag lite grann att vet John Voight att han kommer att sticka och ta det då?
Nej, men det tror inte jag. Jag tror att De Niro har frågat efter Wengro. John Voight har inte kunnat hitta honom, men nu har han hittat honom.
Ja.
Han säger ju det i telefonen också. Jag vet att du inte kommer att bry dig om detta, men nu har jag i alla fall hittat Wengro.
Ja.
Han är här på detta hotellet, men jag vet ju att du kommer att skita i det. Så.
Ja.
Men visst. Ja, men jag tycker han gör rätt som säger det ändå, eftersom De Niro har frågat efter det.
Ja. Och då kan han ju inte bära sig. Han måste ju dra och hämnas på Wengro. Skita och sticka till flygplatsen. Dra och hämnas istället och riskera allt.
Men det är en helt cool scen när han sitter i sin sportbil och kör på motorvägen, och så kommer de in i någon tunnel och allting blir helt vitt. Och de sitter bara tysta i bilen, och det är en ganska nära bild på De Niros ansikte. Man ser verkligen hur hans ansiktsuttryck förändras så här. Han funderar, alltså det här är direkt efter telefonsamtalet.
Yeah.
Han funderar, och sen helt plötsligt så bara tvärsvänger han av från motorvägen och kör mot hotellet. Jag tycker den, hela den sekvensen är riktigt bra.
Och sen genomför han en jävla operation där ju. Alltså hon, hans tjej sitter kvar i bilen, men han går in, tar på sig kläder så han ser ut som att han jobbar där, startar brandlarmet. Hon sitter och ser folk utrymmer hotellet och undrar vad fan är det som händer. Tar reda på vilket rumsnummer han har, Wayne Rose, drar upp där och sen dödar honom. Ja, det är
jävla... Look me in the eyes. Look me in the eyes. Det är liksom, och så skjuter han honom i bröstet.
Bara det är ju liksom en film i sig nästan.
Ja. Yeah. Ja.
Och sen ska de då, sen måste han ju då, när han kommer ut och ska gå in i bilen, då säger han polisen kommer. Och då är det ju the heat around the corner. Då ska han ju då följa sitt motto och lämna allting.
Ja.
Och då lämnar han ju henne bara och går. Och sen är det ju den här sista scenen där han och Pacino jagar varandra på flygplatsen.
Ja.
Det är också en cool scen där flygplan som landar och startar lyser upp allting emellanåt. Liksom.
Jag har alltid tyckt att den scenen är underväldigande faktiskt. Jag har aldrig gillat den.
Ja, det, jag håller med dig på ett sätt. Det är lite, alltså hur den slutar.
Mm.
Men jag gillar ändå förutsättningarna. Det här med ljuset och det. Men det är alltid...
Alltså jag gillar inte, filmen är fylld av massa bra miljöer hela tiden tycker jag.
Ja.
Men här har de på något sätt valt den allra tråkigaste miljön man kan tänka sig, tycker jag bara. Alltså de är ute på ett flygfält.
Mm.
Där är knappt några byggnader. De Niro hittar till slut några byggnader då. Små byggnader bara som man kan gömma sig lite bakom.
Mm.
Och sen blir det någon slags kurragömmalek där mellan de småhusen.
Mm.
För det är lite som någon slags labyrint där kan man nästan säga.
Man har ju
säga.
Sett något liknande förr, det har man gjort.
Ja, och jag tycker bara det är tråkig miljö och det här med att flygplanen när de lyfter och landar och sånt så blir det ju vissa ljusskiftningar och det är ju det i slutändan som gör då att Al Pacino ser skuggan från De Niro och hinner skjuta honom innan De Niro skjuter Pacino.
Ja.
Jag tycker att det är inte så snyggt. Och ja, det är inte så spännande gjort heller tycker jag.
Nej, okej.
Det är underväldigande jämfört med allt vi har fått se tidigare i filmen.
Ja, det kan jag hålla med om i och för sig. Men annars är det, hur fan skulle det ha slutat? Alltså, man stör sig såklart på att De Niro gör det han gör. Att han inte bara sticker. Men filmen kan ju inte sluta med att han sticker. Det funkar ju inte. Det måste ju hända något så här. Sen är det också det jag kanske inte riktigt gillar. Det är ju efter att han skjutit honom att han De Niro sträcker sin hand och han tar hans hand liksom.
Ja.
Som att de är liksom vänner. Han är De Niro har precis dödat hans partner typ.
Mm.
Så det kan jag tycka också lite, vad fan.
Ja, precis. Jag köper inte riktigt hela den här historien med att Pacino ser upp till De Niro så mycket.
Nej.
Alltså, jag tycker det borde vara värre det att han har skjutit hans partner, precis som du säger.
Mm, verkligen, verkligen. Men det den slutar ju där liksom. Och det är ju... Ja.
Ja, där slutar den. Vi har någon avslutningsscen också med Val Kilmer.
Ja, det är det ju. Där innan dess, där de har hans fru. Polisen har hans fru i ett hus.
Mm.
Och de tror de har fått honom att komma dit på något sätt. Och hon ska då gå ut på balkongen. Och han kommer och stannar med bilen och går ut ur bilen. Man säger att han har ju förändrat sitt utseende för att han blir tagen av polisen och att han är rätt så jävla illa däran liksom.
Ja, precis.
Och då hävdar hon, säger hon till polisen att nej, det är inte han.
Mm.
Och det är också en stark scen där de säger farväl för evigt typ ju.
Ja, precis. Hon ger ett tecken till Val Kilmer från balkongen som inte polisen ser då. Med att det är inte läge att komma upp liksom.
Nej.
Och istället så vänder han sig om mot ett gäng som spelar basket och frågar var man kan hyra bostäder här i närheten.
Ja, men jag gillar det. Det är lite så smart att inte bara sticka för det verkar misstänksamt. Ja, att ändå snacka lite med folk och sånt.
Ja.
Ja. Ja, det är fint ju.
Sen blir han då haffad lite längre upp på gatan. Men han har ju såklart ett fejklägg och en annan frisyr, så då känner inte polisen igen honom. Nej. Det är kanske också lite sådär... jag vet inte om jag köper det riktigt.
Nej, kanske inte.
Jag hade nog ändå tagit in honom på förhör för säkerhets skull faktiskt.
Ja, kanske det. Kanske det. Ja, men när man ser den här filmen, om man ska summera, så tycker jag ändå när man ser det att man verkligen reflekterar på fan vad detta är bra.
Ja.
Alltså fan vad detta håller. Formmässigt, skådespeleriet, storyn. Det är en jävligt stark film alltså.
Det är det sannoliken, och det håller fortfarande. Ja, 20-30 år, eller vad blir det? 30 år senare.
Ja, snart 30 år senare. Ja, och liksom, ja. Det är en ganska trött genre polisfilm, men man lyckas liksom ändå få liv i den här liksom.
Och det som är intressant är ju där att på början av 90-talet så förändrades ju den genren ganska mycket med Tarantino.
Ja, ja, ja.
Tarantino gjorde Reservoir Dogs och Pulp Fiction, och sen efterapades ju särskilt Pulp Fiction ganska mycket.
Mm, mm.
Det skulle bli något så här lite postmodernt. Man skulle blanda in humor väldigt mycket. Ja, det skulle vara fräck musik, popkultur. Ja.
Ja. Ja, precis.
Stiliserade våldsscener på ett annat sätt kan man säga.
Mm.
Överdrivna grejer. Och den här är ju egentligen raka motsatsen.
Ja, bortsett från Moby-låten kanske.
Men. Ja, precis. Men i övrigt så väldigt så kliniskt. Ja, ja, oh ja. Helt humorlöst ju.
Ja, typ. Förutom Pacino så alltså han flippar ut ibland.
Men, ja, precis. Ja. Men det är ju ändå inte grejer som kanske ska vara menade som skämt.
Så. Nej, det är mer läskig.
Ja, precis. Så att, ja, men jag gillar det att det fortfarande funkar. Både Tarantinos 90-talsgrejer och den här funkar ju fortfarande faktiskt. Men,
ja.
men den stack ut lite grann.
Och den brittiska tidskriften Sight and Sound har ju, som du vet, var tionde år en topplista på de bästa filmerna någonsin.
Mm.
De har ju topp 100, men också en topp 200.
Mm.
Och senaste listan kom 2022.
Mm.
Och då låg faktiskt filmen hit på plats 169.
Okej.
Okay. Så de bästa filmerna någonsin.
Ja, ja.
Och hur många Oscars nomineringar fick hit?
Ja, den fick ju inga.
Inga Oscars nomineringar alls.
Nej.
1995. Det är ändå fan anmärkningsvärt. Alltså.
Ja, men det är det. Det är konstigt. För jag kan tänka mig ganska många som den hade kunnat få för. Jag hade köpt att den inte vann kanske.
Alltså det året, vill du veta vilka som var nominerade?
Det var Forrest Gump, eller?
Det var, nej.
Nej, det var året innan.
Ja, detta året var det Apollo 13. Babe, den modiga lilla grisen.
Alltså var den nominerad för bästa film?
Ja.
Aha, oj.
Il Postino.
Ja.
En italiensk film som mest var känd väl för att han som spelade huvudrollen var död. Så han var nominerad också postum, tror jag.
Postiljonen på svenska.
Postiljonen, ja, den hade inte så många nomineringar, tror jag egentligen. Den hade nog bara
bästa utländska får man gissa på.
Nej, den hade inte det faktiskt. Va? Sjukt nog. Ja, den hade några stycken, men inte just det. Okay. Vad jag kan säga här i alla fall. En annan film som nominerade var Stolthet och fördom då. Den här, det är väl Ang Lees film med Emma Thompson.
Ah, okej. Okay.
Och vinnare det året var Braveheart.
Braveheart, just det.
Så det är ett svagt jävla år.
Ja.
Apollo 13 är en bra film. Den är en Oscarsfilm, en Babe. För jävlen.
Men Braveheart tyckte man var väldigt bra när den kom.
Ja, men den har ju inte åldrats väl. Den är ju inte ett cinematic masterpiece direkt. Alltså den är ju inte, Heat har ju så mycket mer i bildspråk och allting. Att den inte ens var nominerad är ändå, det visar ändå på någonstans att den här juryn inte alltid har haft koll liksom. Jag menar, herregud, det finns ju många exempel på det, deras misstag. Alltså jag menar, hur många, alltså Kubrick vann ju aldrig någon för regi och inte Hitchcock heller.
Nej,
och Citizen Kane vann inte för bästa film. Alltså det finns mycket där.
Vad hade du nominerat den till? Vilka Oscars?
Film, regi, klippning, ljud säkert, foto.
Alltså alla då?
Ja, och kanske De Niro, bästa manliga huvudroll.
Ja, ja.
Annars är det väl inga skådis-Oscars kanske som jag hade gett. Kanske. Alltså birollerna är för små tycker jag för att de ska vara nominerade.
Men musiken tycker jag faktiskt är riktigt bra.
Ja, ja, det skulle den också kunna absolut få för. Så att det är konstigt att jag inte fick några. För det är ju faktiskt en av de bästa filmerna från den här tiden måste jag säga.
Och manuset är ju också sprängfyllt med riktigt bra one-liners alltså.
Ja, ja, ja. Who? What are you, an owl?
Ja, precis. Det är också den, ett citat som jag gillar väldigt mycket är ju när De Niro träffar Edie på fiket. Just den här tjejen alltså.
Mm.
som frågar lite om han, vad han läser och lite sånt.
Mm.
Och vad han jobbar med. Mm. Och då svarar han henne: "Lady, why are you so interested in what I read and what I do?" Alltså det är bara så stenhårt. Och så blir hon ju lite rädd, ja. Lite skrämd av det.
Ja.
Och sen ber han ju om ursäkt.
Ja.
Men jag tycker bara det är en stenhård replik.
Alltså. Ja, det är det. Ja, det är offensiv.
Ja.
Defensiv också samtidigt. Offensiv, ja. Och defensiv på samma gång.
Mm.
Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här gången. Hör oss igen och glöm inte att bli Patreon. Man kan stödja oss genom att gå in på Patreon och hitta oss där och skänka en liten slant.
Det kan man.
En liten slant för att hålla igång den här podden. Vi gör ju det här ideellt, så att säga.
Och på Patreon har vi en del olika nivåer.
Ja.
Vi har ju nivåer så att man kan stötta oss. Men vi har även bonusnivåer där man kan få ta del av extra bonusavsnitt med mera.
Med
så
mera.
Gå in och läs på vår Patreon vad det finns för något. Så
ja.
Hoppas vi att ni hittar något ni gillar. Tack för idag.
Tack. Hej.
Hej.